Rebecka Hemse läser Sidenkatedralen och andra texter av Sara Danius.
Förord av Toril Moy. Berättelser, skriver Aristoteles, har en början, en mitt och ett slut. En början är det som inte nödvändigtvis kommer efter något annat. Ett slut är det som följer naturligt på något annat, men som inte själv följs av något. Sånt, tänker jag, är ju människolivet. Vi kastas in i världen vid en helt godtycklig tid och plats, och så lämnar vi världen igen. Det är hela saken. Medan vi befinner oss i världen, mitt i all aktivitet och allt larm, är det inte så lätt att urskilja en början. Något har hänt, men vi har glömt bort det. Först senare inser vi att vi inte har varit tillräckligt uppmärksamma. Att vi inte längre minns det som skulle komma att bli början på något viktigt. Början på berättelsen. En dag 1988 kom en ung svensk kvinna på besök hos mig i Oxford. Hon hade tagit tåget från Nottingham där hon höll på med ett masterprogram i litteraturvetenskap och ville intervjua mig för Bonniers litterära magasin. Jag minns henne som oerhört väl förberedd, nästan skrämmande målmedveten och fokuserad, men med ett avslappnat befriande skratt. När den exakta och teoretiskt ingående intervjun gick i tryck blev jag imponerad. Denna Sara Danius var något av en begåvning, tänkte jag. Men sen tänkte jag inte mer på henne, eller på denna svenska intervju, eftersom mitt eget liv på den tiden var i snabb förändring. Och sommaren 1989 flyttade jag från Oxford till North Carolina. Det kunde ha varit det hela. Men året därpå dök Sara Danius åter upp i mitt liv. För nu var hon färdig med sin master, som hon skrev om Frederick Jameson, tidens ledande marxistiska litteraturforskare och kulturteoretiker, känd inte minst för sin epokgörande teori om postmodernismen. Därmed anlände hon till Duke-universitetet för att doktorera. Hon kom att läsa några av mina doktorandkurser och jag ingick också i hennes avhandlingskommitté. Skandinaver i utlandet söker ofta varandras sällskap. Under Saras tid vid Duke lärde jag känna henne. Vi blev så småningom vänner. Så fick jag till exempel veta att Sara var utbildad croupier. Hon var hemma i kasinots förunderliga värld. Det förklarade hennes känsla för stil. För till och med på doktorandens magra budget var hon elegant. Och jag upptäckte att Sara hade en enorm viljestyrka och förmåga till självkontroll. Jag minns att hon en gång skulle genomgå en rutinmässig läkarundersökning som i USA, men inte i Skandinavien, vanligtvis sker under viss bedövning. Men Sara ville vara vaken och medveten och trotsade obehaget. När hon berättade för mig om detta blev jag närmast mållös. Jag vet med mig att jag själv aldrig skulle ha gjort samma sak. Detta mod och denna styrka. Men samtidigt fanns där kanske också en viss rädsla för att tappa kontrollen. Som intellektuell var hon knivskarp, med stringenta argument och en vilja till ingående diskussion om sina avhandlingsutkast, utan att hon i detta underkastade sig andras åsikter. Sällan har jag väl arbetat med en mer självständig doktorand. Givet allt som skulle ske senare slår det mig att Sara som doktorand var mer intresserad av marxism och Frankfurtskolans kulturteori än av feminism. Hon var naturligtvis väl insatt i feministisk teori, men feminism var inget tema i den strålande avhandling hon skrev om modernism och teknologi. Och när hon efter avslutad USA-vistelse inledde sin exceptionella karriär var det fortfarande inte feminismen som stod i centrum för hennes intellektuella liv. Ändå var något i rörelse. Med sin forskning om realism och modernism blev hon allt mer upptagen av det vardagliga och det alldagliga. Hon började skriva om tv-såpor och om husmödrar och kokböcker. Hon gav sig in på fält som även intresserade mig djupt och så blev hon invald i Svenska akademin. Det första Nobelpriset hon var med om att dela ut gick till Svetlana Alexievich, en kvinna som utvecklat en romanform som fullständigt bryter ner den traditionella gränsen mellan sakprosa och fiktion. Och Sara fortsatte att skriva om realismen. Jag kände att det var på tiden att på nytt bjuda över henne till Duke.